Jag kan ju säga något kort medan folket strömmar in här, så får ni komma igång lite rejält sedan. Jag talade nyss med min lilla syster Märta. Hon har födelsedag idag, väntade mig upp till stor familjefest i Värnamo. Men käre broder Nils Olof och övriga, det här var mer fest än att vara på födelsedagskalas idag. Därför att här har vi kalas av det nya som håller på att födas i vår rörelse, i vår väckelse, där vi går tillbaka till rötterna. Och det är underbart att få uppleva ett flöde medan en predikant talar, så att man inte kan sitta tyst utan måste lyfta händerna och lova Herren för att segla med i den här uppvinden. Det är underbar, karismatisk gudstjänstupplevelse att vara med om detta. Sen är vi också glad för vissa rent innehållsmässiga markeringar som du gjorde. Nämligen att Margaret Paloma fortsätter sin vetenskapliga studie av den amerikanska pingströrelsens uppgång och tillbakagång och framgång och återgång. Redan för 20 år sedan sitter jag på universitetsbiblioteket i Lund och forskar. Och då säger den helige ande, lämna din forskning nu. Slå upp Scientific Study of Religion, tidskriften, den vetenskapliga studiet av religionen. Jag tänkte, det här är väl bara infall och dumhet, jag bara slösar bort tid. Men okej, Gud, jag kan inte klara mig om inte jag följer dina infall. Och då slår jag upp på första sidan en fantastisk vetenskaplig undersökning vid Akron-universitetet, gjort av Brian Pendleton och Margaret Paloma. Vad som är anledningen till att mitt under det att 12 stora protestantiska samfund i USA stått stilla i sin utveckling, så ökar en rörelse som började 1915 med 40 000 medlemmar. Och redan 1955, då man var inne i den tredje generationen, och en del menar att den första förvärvar, den andra förvaltar, den tredje fördärvar. Men då när man är 400 000 i tredje generationen, så upplever McKenzie a fresh vitality for the winning of souls. En frisk vitalitet att vinna människor för Gud. Och de ökar från 400 000 till 625 000 1961. Och 1971 är man 1,7 miljoner. Och 1981 är man 2,3 miljoner. Och detta är fjärde och femte generationen. Det är ungefär som den norska damen som fick se ett stort ånglokomotiv i Oslo. Och hade inte sett sånt förut, så sa, det går aldrig, sa hon. 50 ton tungt lokomotiv. Men så börjar de elda lite grann, och rätt vad det är trycket så stort så puff, säger det. Och så fortsätter det med att puff, 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 puff. Och så det stansar aldrig, sa hon. Jag skulle vilja säga likadant om pingströrelsen, att vi må komma in i det där dynamiska skeendet. För det de upptäcker då, det är att man vill helt enkelt renodla. Vad är tillväxtfaktorn bakom detta som inte man känner i de andra protestantiska samfunden? Och det var helt enkelt charismatic experiences, förkortat CARIX. Och man gör så att man undersöker, what is the rate? Vad är nivån? Vad är påverkar förekomsten utav karismatiska inslag? Och där var det som pingstvännerna främst är kända för, nämligen tungomålstalandet. En del kan tycka, stoppa undan det i en säck. Tänk om det kommer någon utomstående och får höra någon tala i tungor. Då tror de ju att vi är tokiga allihopa. Men den tyske forskaren Baltenweiler har upptäckt att i tungotalet så upplevde Jesus att när han var så kritiserad, dömd till döden som ogärningsman, trots att han gett ut sig för 5000 män och kvinnor och mättat dem och uppväckt döda och botat sjuka, och folk skulle kunna bli burnt out, utbrända, som gett sig så till max och sen som tack för lönen får dödsdom över sig. Men så Jesus gick ut i öknen. Och han började säga, min fader som är i himmelen. Och plötsligt så kom svar i himmelen och svarade, du är min älskade son. Vad är det så? Abba fader, transcenderade han och talade sin barndomsspråk arameiska. Och då fortsatte hans svar, i dig har jag funnit allt mitt behag. Och plötsligt så började Jesus att tala tungor, säger denne vittlingen. Och han menade att, det var med den här undersökningen, vad vi upptäcker, det är att i tungomålstalandet så ligger en pågående inre andens själavård. Så dina sår för att du har blivit stoppad, missförstånd, ratad, läks utav gemenskapen med den heliga ande. Och du går ut och hör att du är hans älskade dotter, hans älskade son, halleluja. Men sen undersöker de också, får du profetiskt tilltal? Ger du det vidare? De undersöker are you slain in the spirit? Faller du under den heliga andes kraft? Ja, säger någon, jag vill inte vara med om sån här puttaväckelse. Men vi måste stanna upp i ödmjukhet och fråga, sker det någonting i det av anden ledda fallet? Jag står nere i Klänse i södra Tyskland och det kommer fram en kvinna. Hon har raka knän, hon kan inte böja sig. Och jag brukar alltid när jag ber för sjuka tänka, vad har det här för parallellföreteelse på det andliga området? Jo, hon måste kunna böja sina knän och bära fram den här församlingens nöd inför Herren. Så jag sa, Nicole, är du beredd att böja dina knän i bön och bära fram den här församlingens nöd om man helar dina knän? Och när hon sa ja så smäller det till och hon faller i golvet och är inför Herrens ansikte och går upp helbrejda. Are you slain in the spirit? Vi måste vara öppna för de här fenomenen. Inte döma ut barnet med badvattnet, utan se, ligger det någonting i det här? Det fanns alltså 12 stycken punkter på den karismatiska listan. Och man relaterade detta till the rate of evangelism. Hur mycket är du inspirerad att gå ut och knacka dörr? Att tala med folk på gatan? Får du ett andens infall, den där ska du stanna nu. Du måste tala med honom. Förekommer någonting av Filippus upplevelse på raka gatan? Att där åker faktiskt en finansminister och han kanske ska bli frälst. Eller går du mellan tv-soffan och kyrkbänken och sen tillbaka till tv-soffan? Ja, här har vi nog upplevelser som skulle ta för lång tid att berätta. Men anden är verksam på gator och torg. Och det var det som var avgörande för att man växer från 500 000 1955 till 2,3 miljoner 1981. Det är att medlemmarna får lära känna Guds röst och våga gå in för detta. Ja, men det kan väl bli farligt då om folk poppar upp här och säger det att anden har sagt det och beropar anden och sådär. Ja, du kan ju köra ett så kallat säkert race. Och det gör vi nu i många församlingar, eller de gör det i många församlingar. Enmansgudstjänster. En man läser inledningen, beder, föreslår sången och ingen annan behöver känna efter om Gud vill att de ska agera överhuvudtaget. Det är rena rama döden i grytan. Jag jobbade i Tyskland när jag började där. Då var rörelsens i de okulta sammanhangen bortåt en jag tror de var tre gånger, de var oerhört många, lika många som de som var anställda i kyrkor och frikyrkor tillsammans. Men vad har hänt nu? Den okulta vågen har inte bara fördubblats, den har tredubblats. Och Frankfurter Allgemeine frågar en kvinna, varför går du inte till den lutherska kyrkan utan går till de här spåkvinnorna? Det är både häxkonster och satanism och spiritism och ädelstensterapi och flera andra sådana här former. Ja, så när jag kommer till kyrkan så man findet dort nicht eine persönliche Gesprächspartner. Man hittar ingen personlig samtalspartner. Prästen står upp och läser något som redan är skrivet. Folk tittar i sandboken när de ska sitta sig och när de ska stå upp. Allt är skrivet, allt är programmerat. Det finns inget överraskningsmoment. Jag hittar inte Gud, jag hittar inte det gudomliga, jag hittar inte det mystiska. Därför går jag till en häxa eller till en spåkvinna. För även om jag vet inte det hon säger är sant, men hon säger i alla fall något som är personligt riktat till mig. Och jag tar det i alla fall, va? Är det inte ett underbetyg åt förlusten av den karismatiska gudstjänsten i våra sammanhang? Där ska man komma in, som jag gjorde till bönedagen i Trelleborg för några år sedan. De hade kallat mig till Kongo och äldstekåren gav både ledigt och betald lön och betalade resa. Men jag sa, det har gått så fort, Herre, så jag vet inte om det är din tid att jag ska resa just nu. Jag tar en dag i bön och fastar och du får tala genom någon av predikanterna. Då får Björn-Arne Starkenberg från Osby ett profetiskt budskap, först i tungor och sen så i uttydning. Du är här, min tjänare, som oroligt har frågat mig om din väg. Frukta icke, för jag håller ditt liv i min hand. Men den resa du har förberett nu, den är inte min tid. Och om du företar den så ska olyckor och problem drabba dig. Och jag var ombringad av flaxkämparna i Horoparken i Nairobi, som tog mig avsikt och skulle stjäla mig på pengar. Jag hade stått öga mot öga med de vilda djuren i Afrikas djungler, gorillorna. Och när hon åt så sa hon, det är inte farligt, du kan gå nära. Och vi satt som en söndagsskolklass och tittade på hennes tänder som var som huggmejslar. Och käken arbetade som en kommunal avfallskross. Och ramarna var stora så hon kunde tagit ett helt resällskap och vecklat ihop som ett frimärke och kastat ut. Plötsligt så hör vi mammans steg bakifrån och då säger de afrikanska pojkarna: akta er, nu får ni inte rädda kameran, för nu är hon aggressiv och undrar vad ni gör med dottern, 18-åriga gorilladottern här. Och plötsligt när mamman kommer: nu får ni rädda er. Ja, som god spåning rädda er, jag kollar kameran i första hand och hur det gick med livhanken, det ser jag här. Men alltså, det hade funnits faror där och sjuk. 1 miljon dog i malaria. Så när budskapet säger att om du åker nu ska problem och oroligheter drabba dig. Men fortsätter budskapet: frukta icke, jag har ditt liv i min hand och när tiden är inne, då ska du få resa. På väg, jag sa till Gud, jag kan väl inte säga upp, gör om det här nu på en gång. Och när jag skulle fundera och utvärdera budskapet så säger mötesledaren: nu sjunger Samuel Svensson en sång, sa han. Jag kunde inte stilla mig. Jag sa till Gud: är det du i att jag ska vara hemma i höst, så måste något i verksamheten tala att jag måste vara det. På hemvägen säger Stefan Klar: hör du, medarbetarskapet här i Helsingborg, det är det bästa jag har haft i hela mitt liv. Men innan jag kom till Helsingborg kallade Gud mig till Södertälje. Och nu har Sten Gunnar Hedin hört av sig. Men du ska till Afrika i höst. Jag glömde det här om Afrika, så ja, det har hänt någonting nu. Jag kommer att vara hemma i höst. Tänk att få uppleva att Gud svarar på våra frågor. Vi måste ha tillbaka det här idag. Hellre då lite språkligt torftigt, men de enskilda medlemmarna ska känna de är förväntade att bidra till gudstjänsten. Vi ska uppleva att här är vi en försmak till själva himmelen. Tack för vad ni har förmedlat i den här frågan hittills och tack för vad vi ska få höra. Jag ansluter mig till kommande talare. Min svärfar sa alltid så på församlingsmötena.
Ja, det finns mycket charm här inne måste man säga. Och jag tillhör ju de som sprider också, om man tänker på de grå tinningarna. Och jag tänker att utmaningen lite grann för Gud är att få ihop de här starka personligheterna. Faktiskt som just nu finns här. Med så mycket erfarenhet, med så mycket uppfattningar också, så mycket kunskap och alltihopa det här. Och hitta någon slags väg fram. Det blir inte helt lätt. Skulle jag tro. Faktiskt, förstår ni min tanke? Alltså att man har sina specialområden, man har det man kan. Och sen på något vis talar vi om en rörelse som ska röra sig framåt. Renila, du talar om att Gud bryter ny väg hela tiden och så här. Det tror jag tål att reflekteras över. Vad ska det här, de här nedslagen, vad ska den här karismatiska kraften leda till? Rent konkret. Och här vill jag... Alltså jag tror att det handlar om, eller kan det vara så att det handlar om att vi måste än en gång, och det kommer ju fram naturligtvis, jag har kommit fram hela tiden, vi måste än en gång få se människor bli frälsta. Alltså vi måste få tillbaks detta att huvudpunkten, grunden är att människor måste få en möjlighet att försonas med Gud. Alltså man måste få bli född på nytt. Inte indragen i en religiös verksamhet. Inte komma med någonstans där. Man måste alltså få ett klassiskt, bibliskt, en biblisk frälsningsupplevelse. Och jag tror att min önskan när jag satt ner i bilen här, i baksätet och åkte ner, var detta. Var, Gud, låt oss hitta någonting att syfta fram emot. Alltså att vara på väg emot. Och så tänkte jag lite vidare. Jag tolkar dig, Bo Christer, din fråga som du ställde till Nils-Olof, tolkar jag lite grann. Hur får man den karismatiska längtan och drivet att konkretiseras i vardagen lite grann? Så att det leder till just att Gud berör människor till frälsning, helande. Så tolkar jag den. Det är bra med frågor som man kan tolka in lite som man vill. Men så tolkar jag det, så tänkte jag. Och jag tänkte vidare så här, att kan det vara så att för att man ska kunna på något vis leva ut en karismatisk, ett karismatiskt flöde som ska komma till människor, så behöver man också leva i en miljö, det vi då kallar församlingen, där det här finns. Alltså det är svårt att vara det ensamma vid ett träd och brinna. Men i en miljö så blir det naturligt. Det finns när vi träffas, och då kan jag också fungera i det när jag är ute i vardagen. Och så blir det en växelverkan mellan de två sakerna. Och därför tänker jag, vad vi behöver förmodligen idag, det är en församlingsrörelse. Där vi hittar varandra runt om i det här landet. De församlingar som på något vis känner att det ger ett gensvar i mig. Alltså jag tänker på samma sätt och så vidare. För vi vet ju om församlingar där man så att säga inte tänker så här. Det är lite grann därför vi har någonting att tala om just nu. Alltså det finns någonting annat också. Vi talar om en alternativ pingströrelse. Det finns ju exempelvis någonstans mellan 60 och 100 församlingar som inte har gått med i samfundet. 60 sa någon, 100 sa någon, men någonstans däremellan. Vilka är de? Det finns förmodligen grupperingar, gemenskaper som kommer att blomma ut i städer där man känner jag kan inte vara kvar längre i det sammanhang jag står i. Vilka är det? Det finns husförsamlingar runt om i Sverige. Vilka är det? Det finns unga människor som möts som inte tillhör någonstans, för de kan inte gå in i en institution, känner de. De här människorna finns. Men hur gör vi synligt en församlingsrörelse? Så att man kan identifiera sig. Så man kan börja känna samhörighet, bygga nätverk och så vidare. Det är en utmaning, en församlingsrörelse. Sen behöver vi konferenser. Därför att det är så här, det vet vi. Att de stora skutorna, de stora skeppen, Nyhemsveckan, Torpkonferensen, de går inte att vända. Alltså de är så stora och de har så hög fart, så de går inte ens på räls som ångloket. De bara tuggar framåt. Ett exempel, Nyhemsveckan är så stor så där måste man leverera de politiskt korrekta åsikterna. Det går inte något annat. Är ni med? Det finns inget annat. Och det är inget fel på Mullsjö församling. Jag själv jobbar där, och på de som jobbar i Jönköpings län med det här. Det går inte. Alltså, vi har satt oss i en situation där det är så stort så det går inte längre. Det går oss ur händerna. Likadant som stora församlingar som har investerat x antal miljoner i x antal projekt i sin församling. Och man måste fatta vissa beslut i församlingsstyrelsen. Man måste. Alltså vad den anden säger så måste man. För organisationen kräver det. Konferenser behöver vi också. Nya konferenser där vi möts så här. Det tredje vi behöver, det är, tror jag, ett bokförlag. Eller någon form av möjlighet till skriftställande. Där man kan samla och komma ut med sånt som man känner, det här står vi på. Står vi för. Och det här är någonting som vi litar på. Det här, vad som ges ut här, det litar vi på. Ska inte behöva vara som det exempelvis konkretiserar med Libris, som ger ut böcker utav sådana som helt uppenbart på sin hemsida har ett New Age-budskap. Men man säger hon står på kristen grund i sitt författarskap. För man måste ju sälja hennes böcker. Det går inte. Så det behöver vi. Så behöver vi bibelskolor. Vi behöver nya bibelskolor. Bibelskolor där vi inte måste, därför att vi befinner oss i ett sammanhang, inte tvungna att ta in den liberalteologiska litteraturen exempelvis. Utan vi kan medvetet göra ett val att inte göra det. Vi behöver nya bibelskolor. Eller kanske en bibelskola, eller på något sätt forma det här. Det här tror jag in i framtiden att vi verkligen behöver. Det är min övertygelse. Om Gud lyckas att samla den kraft som finns här och kanalisera den rätt, då skulle jag vara överlycklig. Det vill jag skicka med lite grann som en utmaning för framtiden. Att inte bara säga vi träffas nästa gång i Bromma, utan vad gör vi tills dess? Hur synliggör vi oss? Hur fångar vi upp människor som sitter och våndas ute i våra församlingar och inte vet vad de ska göra? Som går ur församlingar för de vet inte vad de ska göra längre. Det vill jag skicka med.
skrev ner några punkter här. Jag är nog den representant här som är från den minsta och den nyaste gruppen. Vi har bara hållit på några år och det är i Danderyd. Det är ett väldigt intressant ämne det här, och det är någonting som jag har arbetat med, och naturligtvis har jag därmed studerat Bibeln, vad Bibeln säger. Och när jag läser där och kommer fram till att vi har en sån här fantastisk, stor och underbar Gud som har all makt i himlen och på jorden, då är det mening att vi ska praktisera det och räkna med att vi har denna Gud som är med oss i våra sammankomster. Och då får vi se att den är verksam. Och då kommer det karismatiska in automatiskt i sammanhanget. Gud fick börja med mig först. Och det var innan jag åkte hem från Australien där jag bott i 13 år. Han lät mig vara med på en olyckshändelse. Så jag krossade min högra häl. Och det var ju på väg in till sjukhuset. Och där står röntgenläkare och kirurg och tar emot mig när jag kommer. Och efter en stund, sedan de har tagit 10-15 plåtar, så frågar jag: hur är det? Kan du fixa någonting här? Det går inte, det är omöjligt, säger han. Vi måste sätta in en stålled. Och så berättar han att hälbenet ser ut så här. Det är ihåligt och det är gått sönder små bitar och bitar far in i ihåligheterna. Så det är helt omöjligt. Och så säger han: och du kommer inte kunna spela tennis, säger han. En bagatell i sammanhanget. Och du kommer inte kunna gå riktigt, utan jag kommer inte att kunna twista på foten. Och jag måste liksom halta över foten när jag gick. Och jag blev så förtvivlad där jag låg. Så jag tänkte: finns det någon bättre läkare var som helst, så får det kosta vad som helst, bara man kan fixa till hel. Då hör jag Jesu röst säger tydligt till mig: jag är den större läkaren. Och då blir jag lugn. Jag sa till läkaren: jag vill inte ha någon stålled. Jag är chockad, sa han efter olyckan. Vi skjutsar ner på avdelningen och jag kommer till det imorgon. Ska vi prata om operation och sånt. Vilket de gjorde. Han kom ner på söndag och så säger: nu har vi bokat in det för operation på tisdag. Jaha, sa jag. Det är klart, kan ni trycka till någon benflisa och så vidare, är ni välkomna att göra det. För jag vill fortfarande inte ha någon stålled, därför att Jesus ska hela mig. Och han kallflinar när han tittar på mig. Tisdag åkte jag ner på operationsrummet. Och där hör jag hur läkaren står och berättar för sina teamet där. Han tror på Gud. Det var det sista jag hörde när jag somnade in, när de sövde ner mig. Sen vaknar jag upp när läkaren sitter bredvid mig vid sängen på avdelningen. Och jag frågar: hur är läget? Vad har ni gjort? Märkligt nog, säger jag, det ser inte illa ut längre. Har ni öppnat foten? Nej, vi har inte öppnat foten. De har tagit röntgen. Och där så visar mig att hur hälen ser ut. Varenda bit är inplockad på plats. Och bitarna är ungefär bara en kvadratcentimeter. Och man ser varje skarv över hela hälen. Och hälen är perfekt formad på rätt sätt. Och foten är perfekt. På alla sätt och vis. Twista, vrida och så vidare. Detta gjorde att jag fick en mycket större tro på det, min fantastiska Gud. Och gå ut frimodigt och tala med människor om att vi har en Gud som förmår att göra alltsammans. Och det är det vi måste göra. Vi måste gå ut med detta fantastiska budskap som vi har i Guds ordet. Och då blir människor ofrälsta. Då börjar de inte att tjafsa emot, utan de sitter tyst och tycker det är fantastiskt att det finns en sån Gud. Och därför har jag gått in, för oavsett om jag sitter på tunnelbanan där det är väldigt impopulärt i Stockholm att tala med en som sitter bredvid, har jag gått in för att ha en handtraktat. Jag tror jag har en här, ja. Som jag då lämnar ut till, nej, jag har den andra fickan. Som jag då lämnar ut till någon som sitter mitt emot eller så vidare. Och jag börjar på att prata, och än har jag aldrig mött en som går emot mig. En sa, vad roligt att möta dig. Det var en muslim. Så att det finns möjligheter, men det är upp till oss att ta tillvara på dessa och den fantastiska Gud som vi har, och presentera denna Gud och inte presentera oss själva, vår verksamhet, för det är bara nåd vi får vara med och verka. Och det innebar att när vi startade verksamheter i Danderyd, så var jag till Gud, visa nu att du har denna makt, och visa tecken på att vi nu gör rätt när vi startar och på det sätt vi gör. Vad Gud gjorde i början, han tog och tände en eld framme på plattformen. Jag misstänker ungefär som Moses fick se den brinnande busken. En kvinna berättade, när jag ser denna eld, hon satte nere, så ställde jag mig och lyfte mina händer, och så ser jag hur taket öppnas, och det är inre och yttertak, och så ser jag himlen. Jag fick en glimt där, och så blir jag hela i min rygg. Ett enda nu, det är den Gud vi har som kan göra allt sammans. Det är inget som är för svårt för honom, och allt är av nåd. Så det är, jag tänkte säga, på oss det beror hur vi förhåller oss till Gud. Och om vi är frimodig att gå ut för att tjäna honom. Det talas om att vi måste ut och knacka dörr. Jag ska nämna om det också. Vilket vi har börjat att göra där ute. Och vad talar om det nu, att vi ska göra i ännu större omfattning. Och vi ser Gud därmed. För i år, det här året, har vi ungefär fördubbla bönemötena. Därför att det växer ett intresse att komma och vara med. Och där talar vi om vad Gud gör och inspirerar varandra. Och där så sa vi, när vi skulle ut och knacka dörr, då sa vi, nu ska vi dela upp i områden och besöka. Och jag kände för ett visst område och så vidare. Och sen innan jag började där tog jag bilen och körde runt i området, och då bad för husen där runt omkring. Och så frågade jag Gud också, var ska jag börja någonstans, vilket hus? Vilket jag upplevde, Gud säger, du ska börja i det huset. Så då stannade jag där. Jag ringde på, och där var en ensam dam, äldre dam, som öppnade dörren. Och hon, som jag förstår, var inte kristen. Och jag samtalade med henne, och vad vi gör, vi har då med Jesusfilmen som vi lånar ut, och så har vi traktater vi lämnar. Men vi lånar ut Jesusfilmen, och vi lånar ut den där för att vi ska få tillfälle att komma tillbaks och hämta den och samtala med folk och höra vad de tyckte om den. Så jag frågade om hon ville låna den och titta, och det sa hon, ja, det gör jag gärna. Och jag kom tillbaks efter några veckor och frågade, hur var det? Hur upplevde du filmen? Ja, den var bra, sa hon. Och efter samtal så sa jag, nu tycker jag du ska komma till oss på gudstjänst. Och då säger hon det, att nej, det är helt omöjligt. Jag kan inte, för jag har sån värk i hela kroppen. Och jag äter så mycket medicin. Så det går inte. Och efter ett kort samtal så säger jag, kan jag få bedja en bön med dig innan jag går? Var hon tyst, och så säger hon, ja, okej, det får du. Ställer hon så och stirrar mig i ansiktet. Och så bedjar jag en bön där för henne. Och en lugn, stilla bön. Och så säger jag, amen. Hon uppfylldes av en glädje. Hon slog armarna kring min hals. Och så säger hon, Åh Gud, vad roligt det här var. Där kom Gud in i alla fall. Efter några veckor, så den som kommer och går in där, det är hon. Så går hon fram, för jag var längst fram här. Så ger hon mig en kram igen och så säger hon: från den stunden när du bad har jag inte haft någon verk och inte behövt ta en enda tablett. När vi går ut på Guds löften, de håller. Men vi måste räkna med och vi måste tro. Vi får inte tvivla, utan vi måste tro att det fungerar. Amen. Tack och lov.
Vad jag funderar på lite så där. När frågan kom, vad gör vi i vårt vardagsliv och så här? Här är vi ju predikanter, många som är vana vid talarstol, en församling att tala för och en verksamhet inom fyra väggar. Och vi talar om mäktig karismatisk väckelse. Och det är ju härligt, va? Men det kan aldrig börja där, utan jag har förstått på Jesus att han jobbade lite personligt i vardagslivet. Vad tycker du om det? Alltså det hände ju att han hade stora skaror. 5000 män förutom kvinnor och barn. Och det är klart att tv-mässigt och PR-mässigt så är det ju det vi gillar, de stora skarorna. Men han arbetade ju personligt. Fångade in en och en och inspirerade dem. Han sa: följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och jag har upplevt att den kallelse jag fick när jag var 14 år, det var att gå in i ett personligt arbete där enskilda människor ska nås. Det är dem det gäller. Och jag började ju på det sättet uppe i Finnskogarna. Och vi gick timtal för att komma till ett möte en vinterkväll tillsammans med min bror. Och jag hade dragspel på ryggen. Och så hade jag notboken med Maranata, hette ju sångboken i Norge på den tiden. Den hade jag där. Och så hade jag en lite, icke så tjock bibel, för det blev för tungt. Man skulle gå fram i, ja, men så började jag. Och jag känner så här. Det var så intressant. Det var en broder som så sa: vi, jag är ju med varje onsdag, vi har ju Roynes katedral. Och det är många som undrar vad det är för någonting. Jag ringde en missionär till mig och frågade om: är det sant att det ligger i Frankrike? Nej, så ja, det är så att vi har en broder i Vällingbyområdet. Han har en radio och tv-affär och en verkstad. Och så möts vi i verkstaden varje onsdag klockan 8. Och där har vi bön. Vi äter en smörgås, dricker kaffe och så läser vi systematiskt Guds ord, kapitel efter kapitel, tredje Mosebok 27 nu. Och så samtalar vi kring detta och så beder vi och så har vi bönämnen. Det är en kraftstation. Ibland så är vi tre, ibland så är vi sju och ibland så är det, ja. Och det kommer sökande dit och vi fungerar på det sättet. Och där var det en broder som sa: nu Josef, du måste komma ut i frihet. Du ska predika för de stora skarorna. En sån gåva som Herren har gett dig, det här är för litet. Och då sa jag liksom att jag tackar för förbön. Det är väldigt härligt. Men faktum är att jag är fruktansvärt nöjd med att träffa en. Ja. Jag bor ju i ett höghus, eller vi, Harriet och jag. Och vår lilla hund. Och det är 13 våningar. Och jag menar 50% av de som bor i höghuset, det är ju alltså invandrare. Och en dag jag var på 13 våningen, kom ner till 8. Så kommer en dam in, står och tittar, en av mina grannar. Tittar de på mig länge, så sa hon: jag såg dig på tv. Du verkar ha hjärta för människor i nöd. Så började hon storgråta. Ja, sa jag. Jag blev lite tafatt och undrade: hur ska vi nu göra? Men så sa hon att jag har genomgått väldigt mycket i någon församling som jag upplevde kärlekslösheten. Och jag hade tänkt faktiskt att lämna allt nu. För jag är som ni brukar att kalla en avfällning. Men det var fantastiskt att uppleva liksom att hon fick möta Herren igen. I hissen. Va? Mellan 8 och 0. Alltså jag tror på det här personliga arbetet. Och det här tar mig väldigt mycket faktiskt. Hur många är det som tittar på Bingolotto? Ja, det gör ni inte. Det var synd det. Nej, men nu ska ni höra en sån här dråplig vardagshistoria för min del. För jag är alltså öppen för vad Gud vill göra och sådär, va? Och en dag, det här är för tre år sedan, det kan ni ju kolla efter. När det var Jesus på uppesittarkvällen i Bingolotto. Då ringer telefonen och, ja hej du, det är Per. Jaha, säger jag, Per, vem är du? Ja, de har ringt, sa han. Eller de har föreslagit att jag ska ringa dig. Du heter Josef, ja. Ja, men du ska hjälpa mig med en sak. Jag ringer från TV4. Och Bingolotto. Nej, men vad roligt, så jag. Brukar du se på det? Nej, så det kan jag inte säga att jag är någon expert på det. Men jag har ju hört vad det handlar om, och man kan vinna pengar. Och så. Ja. Och nu, sa han, så ska vi ju fira jul. Ja. Och varför firar vi jul? Jo, vi satt där i redaktionsmötet, sa han, och pratade om julen. Och då slog det ner mig. Ja, vi firar ju Jesus. Varför tar vi inte Jesus med i Bingolotto på uppesittarkvällen? Ja, det var en god fråga, sa jag. Jo, sa han, men jag fick en fråga. Tänk, ett problem. Jag vill ha Jesus i soffan. Men hur ska det gå sen? Vi måste väl ha den heliga ande som upplyser om att han sitter där. Ja, du vet, tankarna gick. Ja, sa jag. Men varför ringer du mig om det här? Jo, det är en som har sagt. Ring Josef, han löser alla problem med ett sånt program. Ja, det är vänner som kan rekommendera, va? När han sa det så såg jag hela inslaget framför mig. Du Per, så här ska du göra. Du ska resa till Israel. Du ska åka till Betlehem. Ska ni filma och följa Jesu fotspår. Steg för steg. Och du ska inte ha några kommentarer. Men du ska läsa Guds ord. Så det står. Och upp i Galileen ska du. På Saligprisningars berg. Och så hamnar du också där nere i Jordanfloden, du vet. Där han döptes. Jag tror liksom, kära Gud, man vet aldrig. Och så åker du tillbaka till Jerusalem. Och så berättar du om Jesus. Det här är fantastiskt, va? Men ni har ett problem. Jaha. Jag har aldrig varit i Israel. Jag har ingen kontakter. Jag har frågat på TV. Ingen har kontakter. Nej, säger jag, men det löser vi. Imorgon så har du hela programmet löst. Nästa dag så hade han kontakter in i Israels TV, bästa folk, och i Palestina. Det gäller ju att ha kontakter, eller hur? Ja, och då fick han hela paketet. Och han tackade och han var så glad, for till Israel. Och jag erkänner, kära vänner, jag tittade på Bingolotto på uppesittarkvällen. Ja. Och det var fantastiskt. Du vet, han fick med evangelium. Så det heter duga. Och när han alltså har gått igenom allt och hamnar nere i Jordanfloden, så står han och stampar. Och så, åh, nu är det som bubbelvatten inombords, sa han. Här är det någonting. På julafton så ringde han mig och sa han, vad tyckte du? Vi vill bara tacka något så väldigt mycket för din hjälp. Vi fick in 3 inslag om Jesus på uppesittarkvällen i Bingolotto. Jag menar, det tror jag inte TV Inter ens har fått. Nej. Och för så mycket folk. Jag menar, hela Sverige tittade på det, påstod de. Ja, men ni var ju inte med då. Det var ju synd det. Så ringde han då på som sagt på julafton. Jag var ute och gick med hönen och han var så överlycklig så han visste ju inte till sig. Men vet du vad som har hänt, sa han? Nej. Jo, jag kom till Oljeberget. Och jag blev så tagen. Då beslöt vi. Vi gör en, men det blir ett annat innehåll. Men vi tar påsken också. För nu följer jag Jesus de sista vandringarna fram till Golgata. Såg ni det programmet då? Nej, ni är fortfarande helt utanför bingolotto. Och när hösten kom, tror du inte, då ringer han igen och säger, hörde du, det är en fortsättning på det här med Jesus. Han var ju flyktingbarn i Egypten också. Ja visst, sa jag. Nu tar vi det. Så på ett enkelt sätt, en enkel evangelist, 13:e våningen i ett höghus i Hässelby, föreslår, och plötsligt så är det 3 kristna program som går på bästa sändningstid på TV4. Ja, det är ju värt ett litet halleluja. Men jag tror så här, att det gäller att vi är öppna, att vi tar tillfällena. Alltså, det är karismatik. Sen allt det här som du nämnde där, Christer, vad det leder fram till, det är också väldigt viktigt. För nu tror jag faktiskt att det är på det sättet att jag har blivit väldigt uppmuntrad de här dagarna. Se de här unga killarna. Unga killar, de är ju feder. Du har barn, va? 28 år. Tiden går, du. Det är knappt så jag kommer ihåg att jag höll dig i armarna och välsignade dig. Men det kommer inte du ihåg. Men att se dessa ungdomar som växer upp. Va? Och här är de medvetna. De sätter sig in i Guds ord. Och vi har hört deras gripande utläggningar här. Jag måste säga, jag blev så tagen hemma också. Vår dotter Cecilia, hon kom här för något år sedan. Så sa hon, jag vill ta stafettpinnen vidare med Bibeln till alla. Och satte sig, de är ju experter nu på nätet, va? Och har fått till det. Så i loppet av den här tiden har hon 20 000 människor. Eller 20 000 likes. 1500 människor i Etiopien ropar på hennes hjälp och undervisning. De frågar efter Jesus. Och här är det länder som vi inte kommer in i som missionärer. Nu har de kontakter överallt. Och här öppnade sig Kina häromdagen. Och jag säger, hur kan du? Ja, Herren hjälper. Ja, hon är journalist men har ju lämnat den sidan för jag har inte tid. Folk ringer ju och stöter på hela tiden och söker Gud. Det är fantastiskt. Här ser vi alltså en ny generation som kommer. Ni är ju ljusbärare för denna fantastiska karismatiska förnyelse. Och nu ska jag bara avsluta med en liten grej. Ja. Det här med tungotalet. Det är ju helt klart i de judiska förklaringarna att de 70 talade tungor. De talade 70 olika språk, säger de. Va? Ja. Och de talade till de 70 språk som fanns vid den tiden. Och Jesus sa ju att ni ska fyllas med en helig ande och tala nya tungomål. Och vad han hade det ifrån? Han hade ju bara gamla testament som sin bibel. Och han var väl lika biblisk som vi vill vara. Och henne. Eller hur? Och det här är märkligt. Jag ska berätta, det kan vara trostärkande för oss. Jag var ju i Falköping och hade en sån här ungdomskonferens. Som det fanns gott om förr i världen. Och då är jag mycket yngre, kan jag säga. Och där så ville man absolut, jag skulle tala om Jerusalem i profetisk ljus på kvällen, på lördagskvällen. Och det var fullstoppat i den här lokalen. Och jag blev lite speciellt nervös när jag tittade upp över skaran där, för att längst där uppe, där satt det 3 killar som var mörkhyade, som jag förstod att de här är ju inte svenska. Och jag var på den tiden förföljd av PLO, som det heter då. Arafat. De där killarna gillar inte mig något särskilt mycket. Men jag talade, predikade färdigt. bjöd in, och det var många som sökte Gud. Sen så har jag ett halvt öga öppet liksom för vad som händer här uppe. Och de tre reser sig och kommer fram. Men de ställer sig inte där nere, utan kommer ända upp på talarstolen där jag står. Och de har en fråga. Var har du lärt hebreiska? Jag kan ingen hebreiska, sa jag. Det är Shalom och Jerusalem. Men så kommer jag från Norge, så jag blandar lite ibland. Men det kan väl inte vara hebreiska? Eller vad säger ni? Och de sa, nej men, ja, varför frågar ni? Ikväll har vi hört en predikan på flytande, bästa, tänkbara hebreiska. Allt är helt perfekt. Och du har berättat om framtiden. Och vi är för här i Sverige för en speciell mission. De var ju utsända agenter. Men de sa, nu måste ni be för oss. För vi vill lämna oss åt Gud. Vi är övertygade. Det är fantastiskt. Det är väl karismatik. Och jag tror att ibland så tror vi att ja, det händer ju så där då. Men ibland i vårt vardagsliv så får vi tala in rätta ord i rätt stund till rätta människor. Så låt oss vara frimodiga.
...1974 hade jag förmånen att vara i Lissabon på deras bibelskola och undervisa. Väldigt inspirerande, och vi var hembjudna till Tage Stålberg. Han bjöd in alla som var där på kaffe. Sen sa han, restaurangen ligger där borta, sa han. Det betyder alltså att äta mat får göra någon annanstans. Men det var mycket fint och härligt, och då talade jag om Guds verk. Han har ju varit i Spanien och arbetat, och pratade vi om hur ska vi gå vidare med arbetet. Då sa han, en sak ska ni ha klar för er. Att ska ni avancera, gå vidare, växa, så är det viktigt att ni ser till att ni har en bibelskola. Vaka över det, att inte missa det, för det har varit hemligheten till vårt arbete i Lissabon. Och jag tänkte också, som Christer sa, även ett förlag. Jag tror det nu börjar det hända saker i den här gruppen. Och jag är säker på att nästa, det ligger ute en del material på nätet. Och vi kommer att få höra kommentarer om del av vad vi har sagt, vilka vi är och så vidare. Och jag tror att folk kommer nästa om i många fler. Vi kommer att växa, den här gruppen kommer att växa. Det finns en helande miljö här, om ni känner att är ni överens med mig. Det kommer folk trötta hit och de har jobbigt. Och så känner vi, här helas vi i vårt inre. Det känner vi, får vi nytt mod och gå vidare. Och jag ska säga, det kommer vi att behöva, du och jag. För att det kommer inte bli så väldigt lätt som vi tror i förlängningen. Utan det kommer nog att stöta på en hel del. Men jag tror att Herren ska besigna det här. Jag tror att när vi kommer så här, kanske om ett år eller så, titta lite grann på en bibelskolekurs på en vecka. Man börjar litet, man ska inte ånga igång stort. Kanske inbjuda en vecka när vi samtalar om ett visst ämne. Och sen så avslutar vi med konferensen. Det skulle vara, tror jag, väldigt bra för oss. När det gäller ett förlag, och jag älskar litteratur. Och jag har haft hur mycket böcker som helst. Och jag gråter varenda gång jag ger bort mina böcker, för de får inte plats hemma. Jag har skänkt tunnvis av böcker. Men samtidigt vet jag att de har kommit i goda händer. Jag umgås, men jag har mycket god kontakt med Joel Sjöberg, Gospelmedia i Örebro. Och jag har följt honom sedan början. Och denna unga pojke, son till Bengt Sjöberg i Filipstad, och brorson till Stanley. Han har alltså på denna korta tid, och med mycket lite startpengar, lyckas skaffa ett företag där han ger ut 25 böcker om året just nu. Han har så späckat med böcker i det lilla utrymme han har, så han vet inte vad han ska göra. Han hyr in sig i lokaler i stan. Jag tror, och det måste väl ändå kunna vara rätt, att i framtiden börja lite smått. Det är ju 2, 3, 4 böcker om året, inte börja stort. och se till att vi kommer ut med den typ av litteratur som vi vill ha ut på marknaden, som vi kan rekommendera. Och här har Kristi gett en bok, och vi är flera som kanske kommer ut i fortsättningen också. Litteratur, kompendier, böcker, vad det nu frågan om. Jag tror det här blir viktigt för oss. Det måste leda fram någonstans. Men låt oss inte gå för fort fram. Låt oss pröva det här. Är det från Herren, låt oss ta vara på det. Vi behöver idag kunna skicka ungdomar till de här korta kurserna. Så här, vi ska ha en vecka där vi bara samtalar om den heliga ande och andens gåvor. Eller vi ska ha en vecka där vi bara lyssnar till Josef Usby, han talar om Israel och så vidare. Och kunna inbjuda till det här, det skulle vara fantastiskt roligt. Vi kan ju be till Gud för det här i alla fall och tänka på det. Jag tror att tiden kommer snart och det här blir dags. Och jag tror att vad vi behöver egentligen bara lite startpengar vid förlag. Det behöver inte vara så jättemycket pengar. Det jag trycker upp en bok, då säger den som jag har tryckt upp, kostar ungefär 20, kan det vara 22-23 kronor. Trycker man upp 1000 stycken, 22 000. Så det är inga stora pengar, det är frågan om. Utan kan vi börja där, säljer vi den här boken då för 150 kronor, får vi in mycket, mycket mer som sen blir medel till nästa bok. Och så vidare, så vi kan dra om. Det är som sagt att det är möjligt. Och jag är som sagt då, skulle vara väldigt intresserad själv och engagera mig.
Alltså, det här tycker jag är väldigt intressant. Jag tror det är viktigt. Jag tycker vi ska ta och be om personer som känner för de här sakerna. Förlagsverksamhet, att man har människor som känner för det här vill vi jobba för. Det här med bibelskola, att vi har personerna som finns, att det finns möjligheterna och så vidare. Alltså det ska vi ta och be om. Jag tycker vi tar och börjar och be nu. Va? Herre Jesus, ditt är silvret, ditt är guldet. Du vet var människorna finns som skulle kunna vara bärare av det här. Vi ber Herre att du ska lägga ner det här i människors hjärta. Som känner för att driva det här med förlag. Att kunna föra ut det här böcker och hjälpa människor som har en brinnande längtan att skriva ner så här som ska bli till hjälp för andra människor. Det här då det gäller med bibelskola, Herre. Att det ska få växa fram. Så kommande generationer ska få lära känna dig med den här sidan. Där den karismatiska delen finns med. Att de får föras in i detta levande, gudomliga. Att du verkar idag och du använder enkla människor idag. Och att du uppenbara dig genom människor till att synliggöra dig för människor som ska lära känna dig. Herre, du vet de här andra bitarna som vi har resonerat om. Frågeställningar som har kommit. Herre, jag ber att du, Herre, ska lägga ner detta. Du ska låta det här bara få växa fram. Och vi ska få se din härlighet i det. Amen.
Jag fick nyss ett mejl från Mats Holmqvist som har framgångsrikt haft företaget Skilltryck i Skillingaryd under många år. Holmberg. Han berättar nu att han har köpt ett nytt tryckeri i Gislaved av elektroniskt slag som är så funtat att om du bara trycker upp en bok för 100 x så får du det utan någon speciell grundkostnad och betalar bara för de x som du köper. Om du sen vill koppla på 25 x till så går det bra. Och här tycker jag att ni ska skriva ner era upplevelser. För undersökningen från Margaret Paloma och Brian Pendleton visar att de pingstvänner som höll på med inte bara Bibeln utan andlig litteratur, deras sinnen var mer öppna för att höra den heliga andes röst gå över gatan, vinden för Gud, knacka på den dörren. Vi måste bereda åkermarken i våra sinnen så vi hör andens signaler. Jag cyklade på Andedalsgatan i Åstorp och sa Herren, ser du fotbollsspelarna artisten från London där på andra sidan? Ja, visst sa jag. Jag bjuder dig att gå dit, sa Herren. Och jag cyklar fram, hur är det? Jag kommer direkt från Ängelholms lasarett. Och för sjunde gången har jag varit här inne med olika läkare, olika mediciner. Men trots sju olika läkare och sju olika mediciner kan ingenting hela min lungsjukdom.
Får jag lägga handen på dig och be, sa jag. Ja, sa han, det var inga problem. Efter några månader skulle jag ta bilen och sa Herrens ande, ta med dig filmkameran idag. Och då får jag se han ute och gå med frun, han som var lungsjuk för några månader sedan. Hur är det, sa jag, du ser ganska frisk ut. Ja, sa han, det är inte 7 läkare och 7 mediciner kunde. Det skedde när du stannade cykeln och la handen på min bröstkorg. Nu hade jag hört att han var artist, så jag sa, du kanske tror att det är som i Ryssland. Det är några som lägger händerna på tv-apparaterna och så först över. Eller tror du att det finns en gud där uppe? Var det jag som hade någon utstrålning eller finns det den där guden? I think it was a little bit of both, sa han. Jag tror var lite av varje. Och sen kom han med frun, han som aldrig skulle gå i en gudstjänst, och vittna om vad Gud hade gjort. Sen har jag en väldigt trevlig blomsterförsäljare i Åstorp. Hon är samma ålder som mig. Och hon säger när jag kom in, hade inte du varit gift så hade jag gift mig med dig, säger hon. Och när min fru kommer, varför har du inte skickat hit din man? Det är länge sedan jag ser honom. Jag längtar att få träffa honom igen. Och det är sådana här oskyldiga skämt hon har. Det är verkligen oskyldigt. Men hörni, nu har jag läst en bok som recensent vid Bibliotekstjänst i Lund av Margaret Pittinger. Hon är med i Världsevangelisationsrörelsen. Och boken heter Ut ur saltkaret. Och på första sidan är det bara ett upp och nervänt saltkorn så det bara rinner ut. Och hon säger, ni måste evangelisera. Och vet du vad hon gör? Hon räknar till och med sånt här kärligt skämt som jag har med blomsterförsäljaren som en del av evangelisationen. För att vi måste bli kompisar med folk överallt. Så att när liksom andens signal kommer, då är det klart att skjuta, va? Och nu kommer jag hem från Grekland och står i hennes blomsteraffär. Det var fullt av kunder överallt. Jag hade lågt blodtryck och var trött, allmänt trött. Men då sa Herren, sitta på den där blomstervasen med de där mossväxterna där. Ja, visst kan jag göra det. Det ser ut som i Grekland. Och därmed kommer jag in på Grekland. Nej, men är du här, säger blomsterhandlaren. Och jag ville plötsligt inte tala alls. Fullt av ja, så jag är hemma nu. Var har du varit då? Jag har varit i Grekland. Vad har du gjort där? Och det var precis efter Knutby. Så jag sa, så alla hörde, jag har mött en kvinna, sa jag. Och de stannade upp. Pingstpastorn har varit i Grekland och mött en kvinna. Jag har fortsatt, och hon har mött en man. Ja, visserligen en grek och gifte sig, men än mer, hon har mött allas mäns män och herras herre. Hon har mött Jesus, sa jag. Och blivit helad, var en kvinna som kom på mina bönemöten där. Vad hette hon? Ja, hon hette Inger eller Gun. Hette hon inte Gun? Jo, det hette hon, sa jag. Och hon var lika gammal som du, sa jag, 67 år. Och hon var från Österlen. Säg inte att du har mött min barndomskamrat som jag har varit skild ifrån i 40 år och inte vet vad hon har tagit vägen i världen. Du har väl möjligtvis inte namn, adress och telefonnummer till henne. Jo, så jag var på ett möte där i Rådås pingstkyrka. Den helige ande sa, ta med dig videokameran och filma Gun idag så hon får berätta om när hon blir frälst och helad i våra möten. Så jag hade filmat Gun mitt i ett karismatiskt bönemöte där de står och lägger händerna på varandra. Jag ser till blomsterförsäljaren Kerstin Persson, hon finns på Facebook nu. Och då sa hon, jag har inte bara en adress och telefon. Här är videon jag tog på henne när hon berättade om sitt helande. Wow! Jag har letat i 40 år efter min barndomskamrat. Det här kommer du med video och vittnesbörd. Och hon som aldrig skulle gå till vår kyrka. Plötsligt så åkte Gun upp ifrån Rådås och ringer ifrån Kerstin till mig. Nej, men så då ska du komma och tala i Betelkyrkan ikväll. Och hon kom hem med Kerstin och drack kaffe och satt med stora telefonkatalogen i min soffa och ringde runt alla pälskunder. Så vi hade 7 nya på mötet den tisdagskvällen. Vilken planering från Herren, va? Det är ju helt underbart vad Gud förmår. Detta är spännande. Och detta att bli vän, jag får köpa reservdelar till mina vattenkranar hemma och byta dem och packningar och göra annorlunda. Och då när jag står och talar med killen där på Skilds röraffär så tänker jag ska inte bara tala om sånt här tråkigt. Hörde du, så jag tänkte på Jesus i Samariska brunnen när han plötsligt kunde glida över till levande vattnet. Hörde du, har du några packningar som håller för det levande vattnet, sa jag till honom då. Och vad jag inte visste, det var att han hade en prästkallelse i bakgrunden. Han blev sen intervjuad i tidningen och berättade just om detta. Och vi hade, efter det så träffade jag honom på fotohandeln. Och det var mycket folk där också. Jag stod längre bak och talade med någon. Va, säger rörhandlaren högt och ljudigt. Är det inte självaste pingstpastor som är här i fotoaffären idag? Och jag ville föga ha någon uppmärksamhet. Jo, sa jag, vågar du kännas vid mig så här ute på gator och torg, sa jag. Ja, det är bara en fråga jag går bär på, sa han. Är det lika spännande att möta dig i kyrkan som att möta dig så här i min butik och på gator och torg? Och jag tänkte våga att bjuda honom till kyrkan. Jag talar ju så högt och så fort så det kanske blir en negativ upplevelse. Men tänkte jag kan inte blyga så Jesus i alla fall. Så jag sa till honom att men hörde du, det är ingenting att möta mig ute på gator och torg och i affären jämfört med att möta mig i kyrkan. För du förstår, där är Jesus och han botar sjuka, förstår du, sa jag. Wow, då har ni mötena då. Tisdagar klockan 19. Nästa tisdag sitter rörhandlaren i gudstjänsten. Och när jag bjuder in till förbön, till frälsning och helande, så kommer en kvinna fram. Kan du böja dina knän, sa hon, så ska jag lägga handen på dig och beda. Och när hon skulle böja sina knän så ropade och så skrek hon som ett stucket kreatur av verk i hela kroppen. Och så, om inte du kan böja dina knän så kan du sitta, så kan vi be då i alla fall. Och där hon satt och så la jag mina händer på henne. Och så tittade jag med ett getöga på rörläggaren. Är han kvar ännu eller inte? Är han kvar ännu? Vågar jag bedja som vanligt? Ja, han var kvar. Då lägger jag på lite till här i bönen. Och när jag plötsligt hade bara bett en liten stund så började hon att gråta ljudligt så hela kyrkan hörde. Åh, så hon, verken rinner av mig. Jag har inte kvar den längre. Och då har han kvar rörläggaren. Och när mötet är slut så kom han fram. Du höll provet. Nästa gång kommer jag med frun, sa han. Detta med Guds ledning. Ibland kan vi stå inför olösta problem. Jag skulle i Osijek till Pingstkyrkan på Ulica Tukovica, en nyrenoverad synagoga, och skulle ta bilen. Men sa den helige ande, du får inte ta bilen idag. Ja, men det är klart, jag har 7 kilometer dit och den har gått 35 000 mil. Den kan väl gå 7 kilometer till. Och Olivi Petrus sa ju det, att förståndet är den högsta nådegåvan. Så jag sa till Herren, här idag kör jag med den högsta nådegåvan, förståndet. Jag tar bilen och jag går inte dit. Men när jag skulle köra bilen var det avstängt i Osijek, för det var bröllop i centrum. Och skamsen över att inte jag gick på en gång, så åkte jag tillbaka med bilen till hotellet. Och gick ut i första västra park och frågade, är det någon som vet vägen till Ulica Tukovica? Där stod svarta mörkermän som svarta baskar från Baltikum. Jag ska ta dig dit, sa jag. Riktigt tal på nacken. Ni ser väl inte min muntlig förklaring. Jag tyckte det såg lite våldsamt ut. Men så tänkte jag, det kanske är Gud i detta. Han kanske ska bli frälst. Ja, men jag ska ta dig dit. Ja, men då följer jag med dig då. Och så gick vi 40 minuter ut efter då när solen gick ner. Och det första han säger det är, hörru, jag är ordförande för Komsomol, kommunistisk ungdom, och för sportorganisationen. Ateist. Men någon har sagt att det finns en Gud. Känner du till om det finns någon Gud, sa han då. Och då hade jag fickorna fulla med traktater på serbokratiska. Jesus skivot, Jesus lever. Och jag delade ut det där. Sen plötsligt sa han, hörru, nu ska vi gå genom en medeltidsborg. Det är snabbaste vägen till Ulica Tukovica. Ja, men så jag, och den används som militärförläggning. Ja, men så jag, detta måste ju vara förbjudet område för utlänningar. Så jag sa, this must be restricted area for foreigners. Det hör första soldaten, så han säger, from what country are you? From Sweden, sa jag. Och det gick han över till hjältarna, så här, hennes språk, svenskan, och dess mest dialekt, småländska. Oh, jag tror jag får säga halleluja, sa han. Va, kan du svenska här nere? Jag är uppförd i Sverige och har bara svenska vänner, men på grund av min tjeckoslaviska medborgarskap måste jag göra militärtjänstgöringen här nere. Från vilken stad är du, säger jag? Värnamo, om du vet vad det är för något. Ja, men det är min födelsestad. Vilken gata? Hantverkargatan, den gränsade till mitt kvarter. Och så nu ska jag ge dig en ny adress. Storgatan, där finns Doman Balitva, bönhuset. Han som hörde dina böner här nere och kunde föra mig till dig. Och så följer kommunisterna med i pingstmötet, halleluja. Så tala inte om stängda dörrar. Det finns någon, halleluja. Jag har fått Ingmarie Silvers nyckel här till en underbar viloplats i er gamla, eller i second hand där borta. Men det finns någon som har nycklarna till varenda hjärta i din stad. Gå, lyssna på anden, gör vad anden säger. Om du tappar ansiktet eller inte, det spelar ingen roll. Bara folk får höra evangeliet.
Listan till ända. Inte fler talare anmälda. Klockan är 10:05. Vi ska snart ha en sångövning. Men vittnesbördsmötet det fortsätter, skulle vi kunna säga. Det är väl i den andan, tycker jag, som det har varit. Det är så vi har, vi ska, efter sångövningen så har vi kvällsmat. Men vi ska ha ett möte ikväll, och jag hoppas att ni alla som är med här och som vill vara med och sjunga, att ni är det. Och så får vi hjälpas åt när det gäller att vittna, berätta vad Jesus har gjort, vad Jesus förmår. Enkelt och koncist. Halleluja. Ska vi bedja? Jag tycker att de här frågorna som Christer formulerade och som också Nils-Olof tog upp, även Ulrik, och det finns tankar omkring hur ser vägen ut, hur ser fortsättningen ut och vad ska hända i detta. Tycker vi ber för det. Vi innesluter det. Jag tycker det känns för angeläget för oss. Halleluja. Kära Jesus, vi tackar och prisar ditt heliga namn. Tack Herre för denna eftermiddag, där vi har fått uppmuntra varandra och blivit så uppmuntrade. Tack för all din godhet som vi har fått möta i dessa olika livsberättelser och erfarenheter i gemenskap med din gode heliga ande. Herre, nu beder vi att du ska vägleda och visa oss vart vägen går. Herre, du vet att det har uttryckts tankar och önskemål när det gäller förlagsverksamhet, böcker som det skrivna ordet som ska komma ut, när det är bibelskoleverksamhet och andra typer av samlingar. Herre, vi lägger detta inför dig. Vi ber om din ledning, Herre. Du kan vägleda, du kan visa. Du kan också plantera rätta idéer och tankar i våra hjärtan. Tack Herre att vi får ta emot det som kommer ifrån dig, Herre. Du som öppnar dörrar som ingen kan stänga. Herre, vi ber att du ska göra detta. Jesus, för ditt ords skull och för människors frälsnings skull. I Jesu namn. Amen. Halleluja, halleluja. Käre Jesus, käre Jesus. Halleluja. Tack käre Jesus, tack käre Jesus. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. La tori vostro lamento, prasito la cori. Halleluja. Käre Jesus, käre Jesus, käre Jesus. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Codiri mantolori serena la cantani. Halleluja. Tack att du är en Gud som talar. Halleluja. Tack att du är en Gud som talar. Sorovara sirili gunto. Sorovara la canta. Halleluja, 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 halleluja. Ola mati kiri vadoro sorna la 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 la. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kola matorono logori. Jesus. Halleluja, halleluja. Kala matorono logori. Jesus, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Jag tror det är viktigt, och vi pratar lite grann om det här, att det här som har kommit fram utav förslag, förlagsverksamhet att ge ut böcker. Jag tror det är jätteviktigt att personer som har det här på sitt hjärta, Nils-Olof, Christer, kanske fler, att ni pratar med varandra om de här möjligheterna. För jag tror att ni som känner till en del om sådana här saker och vet lite mer än vi andra som inte är inne i den här världen när det gäller boktryckare och sådana här saker, att om ni pratar med varandra och ställer i bräschen för detta, så öppnar ni också på det sättet möjligheter för oss andra att vara med och finnas i detta och kanske stödja det på något sätt och visa vår vilja att hjälpa. Så jag tror att det är viktigt att ni som kan det här, ni som har gett ut böcker, pratar med varandra. Det kan bli detta som sätter igång det. Det nämndes också här ett förslag, någon bibelskolevecka till exempel. Vi har lokaliteter både Tollarp och Kristianstad. Vi kan ha en bibelskolevecka. Det går hur bra som helst. Kan vi lösa. Vi har en mycket fin undervisningslokal i Kristianstad, den fastigheten också. Så att det går att lösa. Om det finns en vilja till detta. Hos alla. Jag tror det är ett bra alternativ. Prata er samman, prata med Sjöberg, prata med berörda personer, så kanske det här är öppningen vi väntar. För behovet finns. Och jag förstår både Christer och Nils Olof, ni har gett ut böcker, och vad jag sett här i församlingen, vi har sålt med strykande åtgång. Och jag tror att det är så på många ställen där böcker har kommit ut och har blivit känt. Så att Stefan. Ja. Det är också ett alternativ. Alla goda förslag är bra. Nu ska vi övergå till sångövning. Nu ska vi lämna över till Sten-Ove som ska anföra oss. Och vi sjunger enkla sånger som alla kan och som alla mötesbesökare vill höra. Så att vi hjälps åt. Vi är vana att sjunga, förstår ni här. Vi har LP-sångare här i församling, så vi är liksom inne i den här enkla sångstilen. Välkomna fram.